Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Gott nytt år, god fortsättning.
Och välkomna till
Tugga
Check.
Jajamän.
Ja.
Avsnitt nummer 3.
Ja.
Alla goda ting i 3.
Alla goda ting i 3.
Ska nog bli fler.
Ja. Hur, men du, innan vi drar igång, hur har nyår varit? Eller hur har jul och nyår varit?
Jättebra, jag har varit faktiskt på Kanarierna, på Fuerteventura. Där blåste det typ kuling varje dag.
Gjorde det?
Ja.
Men du är brun och fräsch.
Ja. Ja, men det var bra. Vi har kitesurfat väldigt.
Oj, har ni?
Ja, till och med kommit upp. Har du haft det bra?
Jag har haft det bra. Jag har åkt väldigt mycket längd.
Oj, vad härligt.
Ja, jag har varit i fjällen. Och det var mer snö än man kunde tro faktiskt.
Aha.
Så att jag är väldigt tillfredsställd med den fysiska aktiviteten på jullovet.
Härligt, härligt. Då är vi två.
Ja.
Och en annan sak. Vi har ju en ny jingel. Ja. Påpekade vi inte i förra...
Nej, vi sa det aldrig.
För att... Det var inte riktigt klar.
Det var inte klar när vi spelade in den. Men där tycker jag att du har gjort ett kanonjobb, Kattis.
Ja, men tack.
Jag tycker inte du ska... Alltså, hate's gonna hate.
Haters gonna hate. Men jag är ju inget musikaliskt geni. Men jag tyckte ändå att den blev lite catching sådär.
Catching. Och du spelade in röst.
Jajamän.
Tugga tjej.
Ja, visst. Man har väl hört på så här.
Wow. Ja. Men du, nytt år. Nya matfrågor.
Mm.
Jag, sen vi startade den här podden, så har jag fått frågan från många håll om mjölk. Det ska vi prata om idag.
Mm.
Eller vad säger du?
Jag tycker det är ett jättebra ämne.
För den absolut första och mest vanliga frågan som jag får, eftersom folk frågar mig såna här saker nu, fast det är egentligen jag som frågar dig. Det är, vad är skillnaden mellan vanlig mjölk och ekologisk mjölk?
Mm. Bra fråga.
Visst är det en bra fråga?
Ja, jag var själv tvungen att researcha lite innan faktiskt. För jag kan ju skillnaderna i stora drag liksom.
Uh-huh.
Men att gå in på liksom, detaljer, då fick jag faktiskt kolla upp lite grejer. Så att, men i stora drag så handlar det ju om betet och om fodret. Som skiljer sig åt mellan ekologiskt och konventionellt något liksom.
Okej, betet och fodret. Det är de stora skillnaderna.
Mm.
Och om vi börjar med betet då.
Mm.
Hur menar du då?
Jo, betet är ju liksom den platsen där djuren ska gå. Så fort det blir lite gött väder. När det finns tillräckligt mycket gräs att beta av helt enkelt. Så att inom ekologisk produktion så är det så att 50% av grovfodret... Vet du vad grovfoder är?
Nej, det vet jag inte.
Grovfoder är... Det är ensilage eller hö.
Silage?
Ensilage. Ensilage eller hö.
Och vad är ensilage, en grässort?
Ja, alltså det kan man väl säga nästan. Men ensilage är baserat på... gräs, olika sorters gräs och klöver och sådana där saker.
Okay.
Så att man har, oftast odlar man liksom vall, säger man då att det heter.
Mm-hmm.
Men det är egentligen gräs, fält med gräs som man kan se liksom. Speciellt i början av sommaren så kan man se lantbrukare börja slå av gräset.
Mm.
Och sen så lägger man dem i stora balar som ser ut som sockerbitar.
Ja,
mm.
Det där har jag alltid undrat. Vad är frågan om?
Det är ensilage i de balarna.
Okay.
Så det är liksom gräs, sommarens gräs som man konserverar till vinter.
Okej.
Okay. Det konserveras med mjölksyra oftast. Så det blir liksom lite som syrat. Ja, det blir lite som, alltså, lite som mjölksyrat, som surkål typ.
För jag har verkligen funderat på dem där, för de står ju där ganska länge. Ja, man ser dem ju. Mm. Och sen så tänker jag på det att när man plastar in hö, mm. eller vad man nu ska kalla det för, ensilage.
Mm.
När man plastar in växt på det sättet. Alltså växter är ju, består ju av vatten. Alltså, mm. för, så då tänker jag så här. Om, de här, om det här höet eller gräset eller plantorna inte vattnas, mm. eller inte torkar, vad, då, det måste ju ske en kemisk reaktion där inne. Men då säger du nu att det syras.
Ja, det är mjölksyras.
Men proppar man in mjölksyra
ja,
i dem också?
Ja, ofta så tillsätter man ju lite mjölksyra.
Okej, för man vill att det ska ske en reaktion.
Man vill att det ska bli konserverat liksom, så att det håller hela vintern.
Så det är fermenterat gräs typ?
Ja, kan man säga. Ja. Det är liksom mjölksyrat gräs.
Mm, bra.
Mm. Så om man säger så här, om man kollar på betet då, och på ekologisk, eller vi kanske ska gå tillbaka till början, för i Sverige har man något som heter beteslagstiftning, och det är därför i Sverige det skiljer hyfsat lite mellan ekologisk mjölk och konventionell mjölk, i och med att vi har den här beteslagstiftningen.
Och vad går beteslagstiftningen
ut? Den går ut på att alla mjölkkor ska få gå ut på sommaren. Så att man har en beteslag, och då är det att djuren ska vara ute mellan 2 till 4 månader. Och det beror på vilken region i Sverige man bor i.
Ja, för Norrlands mjölkbönder kan ju inte ha det lika lätt som Skånes mjölkbönder.
Nej, så är det ju också. Så de har ju 2 månaders krav på sig.
Okay.
Medan skåningarna har högre krav. Och Mellansverige har lite mitt emellan sådär.
Mm.
Så är det. Så att både ekologiska och konventionella kor går ju ut på sommaren. Men när det gäller ekologiskt så har de ett krav på att de ska vara ute minst 12 timmar om dagen.
Jaha, det är ganska länge.
Mm, det är ganska länge. Det kan ju vara lite svårt när man ska mjölka. För de ska ju mjölkas 2 gånger om dagen.
Jaha.
Det kan ju vara lite komplicerat. Och när det gäller konventionellt så har man då ett krav på 6 timmar om dagen. Och sen så ska de, ja, så tar man in dem och mjölkar dem och sådär. Men det kan ju också vara så till exempel att det regnar sjukt mycket ute.
Mm.
Men marken är ändå okej för klövarna att gå på. Alltså de går inte sönder gräset liksom. Så att man vill ändå ha ut dem kanske 6 timmar den dagen. Men har man då ett gäng som tycker det är gött att stå inne, som står där och kurar i hörnet vid sin sån här ryktborste. Jag menar om du har sett det.
Nej.
Det finns sån här ryktborste som snurrar som kossorna kan gå fram till att bli borstade.
Nej men.
Så ibland så kan du ju ha ett gäng som står där inne och tycker det är mysigt. Liksom, inte så intresserad av att gå ut.
Okej.
Men då måste man se till att de går ut. Så du som lantbrukare så måste du gå in och liksom fösa ut alla djur. Så
de är runt 60 månader. Även om de egentligen vill.
Ja. Du får, du vet som när man gick på dagis när man var liten. Alla skulle ut på utestunden.
Ja.
Även om man ville sitta inne och ha det mysigt. Ja. Nej.
Tänk man skulle skilja mellan ekologiska och konventionella förskolor.
Ja, det hade varit något.
Jag går på ekoföris.
Ja, det finns säkert. Ja. Så är det. Och sen så utöver det då, så har vi ju den här beteslagen. Då är det ju 2 till 4 månader som skiljer alltså när man ska vara ute då.
Mm.
Men eko har då att ytterligare 2 månader ska de ha tillgång till utevistelse.
Så då får de trycka inomhus fast det regnar.
Ja, de ska ha tillgång till daglig utevistelse. Mm. Så det är inte det att de måste gå ut. Och de måste inte ha alltså en massa av sitt foder därifrån. Liksom. Så att, men du måste också ha kanske en bättre gräsmängd på ditt ekologiska bete.
Just det.
För att 50% av det så kallade grovfodret eller gräset, vallen, det ska intas under betesäsongen.
Okej.
Okay. Så du måste liksom, ja, du måste se till att ha en bra grästillväxt.
På beteslag...
Det är ekologiskt. Så då är det så här att för att vara ekologisk så måste du ju, det är ju ännu viktigare att du har ganska stora betesmarker. För annars så blir det svårt att se till att varje djur får tillräckligt mycket gräs betat om dagen. Det blir avbetat efter ett tag så måste man byta folla till exempel eller sådär. Så kan det vara. Så det är ju när det gäller betet. Så är det skillnaden. Så ekokorna är, de ska få en större del av sitt foder ifrån betesäsongen.
Just det.
Det är viktigt att det finns mer gräs på deras betesmarker.
Så oftast så har de vänderna helt enkelt större hektar betesmark?
Ofta så måste man nästan ha det för att klara det. Ja. Men å andra sidan, sen finns det ju alltid, det finns ju jättemånga olika mjölkbönder i Sverige. Och det mest ekonomiska för båda, både ekologiskt och konventionellt, det är ju att ha ett bra bete.
För bete är det absolut billigaste fodret. För om du tänker dig att du istället ska, istället för att skörda fodret och lägga in det i sockerbitar, så äter kon det bara på plats.
Just det.
Så det är ju det absolut billigaste.
Mm.
Så egentligen är det ju allas målbild att få att korna ska äta så mycket som möjligt när de är på bete. Så det billigaste.
Okej. Men då måste det ju innebära, alltså för jag inbillar mig någonstans att det är fler liter mjölk i Sverige som är konventionell mjölk kontra ekologisk.
Det stämmer.
Även om målsättningen är att det billigaste och bästa är att de äter upp gräset själva utan att det har tagit en liten process i form av ensilage innan.
Mm. Mm. Men det, att det, att det är fler konventionella bönder har ju inte bara att göra med att alla inte kan bli ekologiska på grund av att de kanske har för lite arealer eller sådär.
Mm.
Utan det handlar också om hur många ekologiska bönder mejeriet vill ha in.
Just det.
Det har till exempel varit kö för att bli ekologisk mjölkbonde hos Arla ganska länge.
Okej.
Okay. För att man har fått, de får så pass mycket bättre betalt.
Aha.
Så att det är många som har velat bli ekologiska.
Så kapaciteten finns?
Ja, alltså om, det tar ju en stund att ställa om till ekologiskt också.
Ja.
Så att under den tiden så får du inte extra betalt och det är också en, lite av en risk med att ställa om. Liksom.
Ja.
Mm.
Mm. Okej, okay, så ena är bete och det andra var?
Fodder.
Så de äter andra saker förutom gräs?
Ja, alltså på sommaren så äter de ju bete.
Ja.
Betar de ju och de får även kraftfoder och sådana när de kommer in.
Mm.
Kraftfoder är då, kan vara spannmål, baljväxter, majs.
Jaha.
Och sådana saker. Så en ko käkar ju sjukt mycket.
Mm.
Men de äter ju mest gräs. Deras mage är liksom gjord för att äta grovfoder som det kallas. De har fyra magar.
Just det.
Och de är jätteduktiga omvandlare av gräs. Men vi kan ju inte käka gräs.
Nej.
Det blir inget bra.
Käka grus.
Ja, grus kan vi käka, men det blir inte heller så bra. Så de är ju superduktiga på att göra om gräs till mjölk och kött.
Ah.
Det är deras unika skill.
Okej.
Okay. Men om de är högproducerande, så de kanske mjölkar 40 liter om dagen.
Det är
då,
jättemycket. Jäklar, vilka volymer.
Det är sjukt mycket.
För en kvinna, kviga.
En kvinna, nej en kviga är ju en ko som aldrig har fått en kalv.
Vi glömmer den kommentaren. Du får fortsätta.
Ja. De käkar ju sjuka mängder liksom. Men de äter absolut mest gräs.
Okej. Okay.
Och det är samma för både ekologiska och konventionella kor. De käkar mest gräs, både på sommaren och på vintern. Men på vintern är ju gräset konserverat.
Just det.
I Sverige i alla fall.
Mm.
Så då är det ju konserverat gräs i form av ensilage. Mm. Oftast kan man vara hö och sådär också, men oftast är det ensilage.
Mm.
Och hela skillnaden då mellan ekologiskt och konventionellt är att det ekologiska ska vara ekologiskt producerat.
Ja.
Mm.
Fodret.
Precis.
Så att havren och baljväxterna och majsen ska vara ekologiska?
Mm, allt ska vara ekologiskt producerat. Då får man ju inte ha sprutat med några växtskyddsmedel. Man får inte ha gödslat med konstgödsel bland annat.
Just det.
Och sen utöver det så ska 60% av fodret produceras på den egna gården.
Jaha.
Mm.
Va?
Mm.
Det är ju spännande.
Mm.
Så en mjölkbonde kan ha det så här majsbetor?
Majsbetor, jag kan inte vad det är för någonting. Men...
Okej, majsväxter, heter det inte majs? Jo,
men en mjölkbonde, vare sig det är en ekologisk eller en konventionell, har i stort sett alltid en stor del egen foderproduktion för att det är det mest ekonomiska.
Ja.
Så det är väl egentligen ingen jättestor skillnad mellan ekologiskt och konventionellt. Det är bara det att det finns ett krav på det inom ekologiskt, att det ska vara 60% som produceras på gården. Men det finns säkerligen de som producerar 90% på gården, ekologiska och konventionella.
Okej.
Okay. Men det finns inget krav på att det ska vara 60% på konventionella.
Spännande ändå. Det där visste jag verkligen inte, att de producerar så mycket foder själva.
Mm. Jo, det gör de. Så att de kan ju ha, till exempel om du har sett majsfält i Sverige.
Majsbetefält.
Majsbetor. Då är ju det faktiskt nästan, att det är väldigt sällan som det är till människor. Det är oftast fodermajs.
Aha.
Och den är inte så god att inte äta. Nej, den är rätt hård och liksom, den är inte söt alls. Sådär.
Men va? Vad spännande.
Så det är fodermajs. Olika... Och den skördar man oftast hel. Alltså du skördar hela plantan.
Nämen.
Och så rivs den sönder i tröskan. Och sen så ensileras den och blir majsensilage.
Den också? Ja. Så det är inte det att man bara skördar kolvarna, utan då tar man hela.
Jaha.
Hela plantan.
Nämen.
Mm.
Vilken grej.
Mm.
Bete och foder.
Mm.
Det är de stora skillnaderna mellan ekologisk och konventionell mjölk.
Precis. Och om man säger i snitt, det var någon siffra som jag såg på internet.
På cyberspace.
Men kossa käkar ungefär 30 kilo gräs och 10 kilo kraftfoder om dagen.
Om dagen?
Mm.
Okej, inte konstigt att det blir så mycket mjölk i sånt fall.
Nej.
För det är ju jättemycket.
Det är sjukt mycket. Så att, och på eko, då är det ju så att 40%, maximalt 40% får bara kraftfoder i foderstaten.
Resten vänta, ska vara... stopp. Nu, vänta. Foderstat.
måltid.
Ja, det är bra.
Så om man ser till kossans måltid,
ja,
så får maximalt 40% utgöras av saker som spannmål och baljväxter och sådär.
Det som du kallade för kraftfoder.
Exakt. Ja. Och 60% ska produceras på gården.
Mm-hmm.
Och man ska då helt enkelt, kossorna ska alltid ha fri tillgång till gräs. Bara så det är konserverat eller färskt på bete. Okay.
Mm.
Så fri tillgång på grovfoder. Men, och sen finns det en sak som alltid kommer upp. Och det är det här med soja. För soja är ju ett skitbra proteinfoder. Det är väldigt så komplett. Både för människor och för djur.
Och det är en del av deras foder.
Det är ju, ja. Men det är ju en ganska liten del av deras foder. Så ofta så pratar man ju. Ofta så pratar man som om det utgjorde en jättestor del av deras foder. Mm. Men, liksom så. Men det är ju typ bara 2% av de svenska kossornas måltidssammansättning som utgörs av soja. Så det är faktiskt inte så mycket. Man försöker ju alltmer gå över till svenska proteiner. Typ som åkerböna, lupin, raps.
För den här, för sojabönor, eller soja, det produceras inte i Sverige. Det växer inte i Sverige.
Det finns en sorts soja som växer i Sverige. Men den odlas liksom inte kommersiellt. För att den har ganska dålig avkastning. Men de håller, det finns ett gäng forskare på Uppsala som håller på att jobba mycket med den svenska baljväxter helt enkelt. Och de håller på att testodla svensk soja.
Så att man kan egentligen förutsätta att soja är nästan alltid importerat?
Mm.
Okej.
Okay. I stort sett alltid. Alltså ja, det är alltid det. Annars skulle det stå sjukt stort svensk soja för att det hade varit helt superunikt liksom. Ja.
Men, och de alltså äter inte de ekologiska kossorna, eller vad man ska kalla dem för?
De får äta ekologisk soja.
Men den är, okej, okay, ekologisk soja, men då är den ändå ekologisk och importerad.
Ja, absolut.
Var odlas mest soja?
Ja, det odlas mycket i Sydamerika, USA. Och det odlas även i Europa, typ Italien, Frankrike tror jag odlar soja faktiskt.
Ja. Varför gör vi inte det i Sverige?
Ja, men det, vi har lite för kallt.
Uh-huh.
Alltså för de sorterna som är så här bra odlade, man får en hög skörd och som är tåliga och sådär.
Mm.
De mognar liksom inte här.
Nej. Inte heller i växthus?
Nej, man odlar inte. Det finns liksom ingen ekonomi att odla baljväxter i växthus på det sättet.
Okej, det är för dyrt.
Ja, fattar. Det går liksom riktigt. Utan baljväxter som mognar här i tid, det är ju vita bönor, kidneybönor, bruna bönor, åkerbönor, bondbönor.
Vad är åkerbönor för gott?
Åkerbönor är ju en foderböna som är ganska vanlig. Okej,
det är inte en människoböna.
Jo, alltså man kan käka den som människa också. Jag har faktiskt odlat den i mitt trädgårdsland.
Klart du har.
Så det kan
man.
Nej men den är ätlig liksom. Den smakar lite grann som bondböna.
För bondböna är ju gott. Mm, det är den mest edamame-liknande bönan.
Ja men jag skulle säga att åkerböna är faktiskt likare. För den är lite mindre. Okay. Bondbönor är väldigt stora. Men det finns också projekt där de håller på att ta fram olika sorter av åkerbönor som är mer smakliga för människor.
Mm.
Det kommer komma... tror jag framöver.
Liksom. Det tror jag är en jättebra utveckling.
Mm, men det kommer komma.
Framförallt eftersom fler och fler vill hitta växtbaserade proteiner.
Mm, mm.
Vi har pratat oss igenom foder och vi har pratat oss igenom betet.
Mm.
Vad är det mer som är skillnad mellan eko och icke-ekomjölk?
Hanteringen av kalvarna.
Jaha.
Så för att en kossa ska ge mjölk så måste den kalva en gång om året. Annars så har den ingen mjölkproduktion. Och i ekologiskt så är det så att kalvarna då får vara med kossan i minst ett dygn.
Okay.
Innan den skiljs.
Mm.
Det finns inga sådana krav i konventionellt.
Aha.
Och där finns det också lite olika typer av forskning som pekar på att det är mer smärtsamt att separera dem efter ett dygn för de har fått något på band.
Ja.
Eller inte.
Mm.
Jag vet inte. Jag kan inte uttala mig om det. Jag har inte varit med när de har skilt på båt liksom. Men så är det i alla fall. Och sen,
det här låter ju brutalt. Båda låter brutala.
Ja, men det låter ju brutalt. Ja.
Det här hade jag ingen aning om. För jag har inte tänkt så långt. Men det är klart att de måste ha kalvar för att få mjölk.
Mm. Ja, så är det.
Så
då skiljer man dem åt för att man vill ju kunna mjölka kon.
Mm.
Och då kan ens kalven också hänga på och sutta hela tiden.
Nej.
Ekologiskt då ska kalven också få äkta mjölk då i 12 veckor. Då får de en spann. Så har de en napp liksom. En nappsats, en spann.
Så de får ändå komjölk, kalvarna.
Ja.
Men från random kossor.
Ja, de kan också ha en sån här amko. En sån här låtsasmamma.
Okej.
Medan konventionella kalvar, där finns liksom inget krav.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För att det ska vara äkta mjölk, utan det kan också vara pulvermjölk.
Aha, okej.
Okay. Och sen är det även så att kalvarna som är ekologiska måste vara ut, eller ska vara utomhus på bete från att de är 4 månader. Om det då är sommar.
Så att, okej, okay, så att ekokalvar får tillgång till riktig färsk mjölk, eller vad man ska säga.
Mm, och det kan också konventionella få, men det kan ju bero på lite.
Alltså, men kraven finns inte.
Nej, alltså man kan måste tänka på att ekonomin i mjölk hos mjölkbönder är ganska pressad. Speciellt nu det senaste året har det varit extremt låga mjölkpriser.
Okay.
Så att då är det billigare att köpa in pulver och ge till kalvarna än att avstå från att sälja den mjölken som du istället ger till kalven.
Just det.
Som du istället hade kunnat sälja till Arla eller till något annat mejeri.
Förstår. Foderbete är kalvar.
Mm.
Eller är vi klara med kalvarna?
Ja, vi är klara med kalvarna.
Ja.
Sen finns det också 2 olika typer av stall i Sverige.
Okej.
Det finns något som heter uppbundet stall. Och sen finns det lösdrift.
Okej.
Och uppbundet stall, det är egentligen förbjudet att bygga för uppbundet stall ända sedan 2007. Och då är det så att korna står uppbundna, precis som det låter.
Va, och hur menar du uppbundna?
Ja, typ, de står liksom på en rad så här och så är de fastbundna liksom. Så står de och käkar hela dagarna typ. Och då är de ju uppbundna hela tiden i stort sett. Förutom när de är ute på bete.
Okej.
Men den typen av stall bygger man inte längre. Det får man inte lov att göra.
Nähä.
Utan nu bygger man bara en lösdriftstall. Och då är det liksom en stor lada typ. Med, ja, de kan ju se ut på lite olika sätt. Men det finns lite liggbås där de kan ligga och käka. De har ofta ett foderbord.
Okej.
I mitten då de kan käka. Och så finns det en skrapgång som det heter. Där de oftast bajsar och kissar. Och det landar ofta där och sen så går den skrapa där. Och så tar de ner all gödsel.
Förstår kossorna att de ska ut ur detta sina
gång? Nej, det gör de inte. Men de ligger ju oftast i liggbåsen eller står i liggbåsen och äter. Och då hamnar liksom bakändan på kon automatiskt. Okay. Så att
men då kan de där. I den senare typen av stall, som du kallade för
Lösdriftstall. Mm.
Då kan de gå runt fritt mellan ligg och stå och
sådär. Precis, då kan de gå runt fritt och de kan ha en yta som är halmad där de springer omkring. Och det finns ju ofta, du vet, kosläpp.
Ja, det är det där när de...
Man släpper ut dem på våren och så springer de och skuttar. Och
just det, ja.
Men det är rätt kul att se, för att korsor blir ju oftast lika glada och sprättiga om man till exempel halmar nytt.
Halmar?
Men när man lägger nytt halm på en...
Ja, i ett stall.
Mm.
Jaha.
Om man har en del där man har så att säga... Ja, men en del där man har halm helt enkelt.
Ja.
Och så släpper man nytt där och då så springer de runt och tossar sig.
Åh, oh, och hur ofta händer det i ett stall?
Ja, det beror på vad man har för stall och vad man har för liksom produktion. Och
jag hoppas det händer ofta.
Men det beror nog, det är väldigt så olika.
Men du, det låter ju betydligt mer schysstare med den senare typen av stall än den första typen som du nämnde.
Ja, men alltså det är ju därför också som man inte får bygga för uppbundet längre heller.
Okej, okay. Men de som är i drift får fortsätta vara i drift?
Ja, exakt. De fortsätter vara i drift tills något visst år. Jag kommer inte ihåg riktigt när det är.
Ah.
Men skillnaden där är att de som är i krav, som har uppbundet, då måste de rasta korna 2 gånger i veckan.
Mm.
Så då måste de liksom ta ut dem i en hage och släppa dem där så de ska springa några timmar. Eller något sånt.
Även
där.
Om det är vinter?
Ja.
Okej.
Okay. Och sen så ska de in i ladan igen.
Okej. Okay. Men kan ekomjölk någonsin vara från uppbundet stall?
Mm. Ja, men det visste ju då de måste rastas.
Ja, det är då de måste rastas. Okej, okej. Vi förstår.
Mm. Så då måste de rastas.
Men du använder krav nu?
Ja, men det är så att i stort sett all ekologisk mjölk i Sverige är kravcertifierad.
Okej.
Mm.
Förstår.
Men ja, när det gäller den här lösdriften så är det ju... Det är, just nu är det faktiskt fler än 50% av alla kor som går just i sån stalllösning.
Lösdriftstall? Ja,
så de här uppbundna är på väg.
Skönt. De är på väg bort. Precis som burhönsen.
Precis.
Ja.
Precis.
Så om vi återkommer till mjölkdisken, så finns det faktiskt inte bara vanlig och ekomjölk där, utan det finns betydligt många fler alternativ.
Mm.
Jag tänker framförallt på de plantbaserade mjölkvarianterna, där den vanligaste typen är sojamjölk.
Ja, det kanske är den vanligaste, jag vet faktiskt inte.
Det var nog det första alternativet till komjölk.
Det är möjligt, jag vet. Ja.
Men om man kollar i disken så finns det ju sojamjölk i massa olika varianter.
Mm.
Det finns havremjölk. Sen så finns det cashewmjölk, hasselnötsmjölk, drickkokosmjölk,
Rismjölk,
mandelmjölk.
Ja, det finns skitmånga.
Ja, det finns jättemånga alternativ. Mm. Den plantbaserade mjölken växer ju i popularitet.
Mm.
Och därav också utbud jämfört med vad det fanns för kanske 5 år sedan. Ska vi prata lite om de växtbaserade mjölkalternativen?
Mm. Mm.
Då undrar jag, sojamjölken som står i mjölkdisken i svenska affärer är alltså inte svensk?
Nej, det är den inte. Alltså den största producenten som jag känner där, det är Alpro.
Ja.
Alpro soja.
Ja.
Och jag har faktiskt kollat upp lite vad de har för soja.
Okej. Okay.
Ja, de försöker sourca sin soja från Europa, men jag tror att de köper en del också från Sydamerika. Ja, de jobbar med certifierad soja typ, så att den inte ska komma från skövlad mark, om man säger så.
Nej, för det finns någonting. Jag undrar lite över sojaproduktionen.
Ja, soja är ju, som vi sa innan också, är det en jättebra proteingröda. Den har liksom en väldigt bra sammansättning av proteiner och essentiella aminosyror som är skitviktiga. Så det är ett ypperligt alternativ för de som till exempel inte äter kött. Eller för djur då som behöver proteiner och så. Så att den har ju vuxit väldigt mycket popularitet. Och det har ju faktiskt haft väldigt stort... Det har haft ganska stor sak att göra med just den växande köttkonsumtionen i världen. Och då är det många fler köttdjur. Inte svenska då. Svenska köttdjur pumpas inte direkt med en massa soja. Men till exempel om man ser till köttproduktion i andra delar av världen, som till exempel Sydamerika och USA, då är det väldigt ofta mycket mer soja i foderstaten eller måltidssammansättningen.
Ah, okay.
Och sen så har vi också till humankonsumtion, men det är inte en så stor del.
Mm.
Men i vilket fall, det finns en ökad efterfrågan på soja. Och det har lett till att man har behövt mer jordbruksmark till soja.
Mm.
Och bland annat då i Brasilien och vissa delar av Sydamerika, då har man ju huggit ner väldigt mycket skog, Amazonas, delar av Amazonas, för att odla soja.
Mm.
Och då är det ofta genmodifierad soja. Och det, alltså det i sig, om det är genmodifierat eller inte, det har jag inte direkt någon ställningstagande till så.
Men i vart fall så är det ofta det. Och ofta så betyder det att den här grödan kan vara resistent, som man säger. Att den till exempel tål ett ogräsmedel. Så för att hålla fälten rena från ogräs så kan man spruta hela fälten ganska hårt. För att de klarar av att bli besprutade medan allt ogräs dör runt omkring. Och det i sig är ju något som man kallar för monokultur. Att man odlar bara, en sak.
Du skövlar artrik regnskog för att odla väldigt monotont.
Exakt. Så de har ju oftast ingen varierad växtföljd, som vi pratar om mycket i Sverige.
Okay.
Att man byter gröda efter åren som man har för att få en balans i jorden. För att man ska få några sjukdomar i jorden eller man ska helt enkelt gynna på lång sikt miljön liksom. Men kan man spruta och lägga på vilka gödselmedel som helst och bara köra, så kan man ju oftast rädda upp det man ställer till med på kort sikt. Och det är mycket av den produktionen av soja som är väldigt ohållbar. Och jag menar, bara produktionen i sig är ohållbar, men att man ens har skövlat Amazonas är kaos. Det är inte bra.
För det finns ju massa olika typer av växtbaserade mjölker. om man kan säga mjölker. Men så det finns ju liksom, för det finns ju de som oftast väljer växtbaserade mjölker. De hävdar ju att, vilket jag tror det kan hålla med om, att det är ju bättre att man gör en mjölk direkt av en råvara än att den råvaran ska liksom först gå igenom en ko för att sen bli mjölk.
Det man ska tänka på mycket med just mjölk är ju att det är en, som vi säger, ett djur som kan göra om gräs till någonting som vi kan äta och dricka. Och då är det ju många som säger att, men då kan vi ju istället bara odla människomat på den marken. Men då har man ju också det här problemet att det finns ju ganska många marker i Sverige, bland annat då, speciellt i Sverige, där man har, det kanske inte riktigt lämpar sig, det finns ingen ekonomi att odla spannmål eller bönor eller grönsaker och sådär, för att man har kanske inte tillräckligt bra marker. Så alternativet är ju bara att låta det ligga i träda.
Okej.
Alltså att man bara slutar bruka det helt enkelt. Men man kan odla gräs.
Ja. Och det klarar sig igenom.
Man kan odla gräs och man kan låta djuren beta.
De har inte lika höga krav på att växa som människomat.
Nej. Nej, du har inte alls samma, behov liksom där på det sättet. Så, så att kor och även får och getter och alltså djur som betar, de kan ju göra om någonting som vi inte kan äta till någonting ätbart.
Skulle du säga att du är en del av mjölklobbyn?
Ja, lite grann. Alltså till viss del är jag det. För jag är ju så sjukt insnöad.
Ja.
Och jag menar, jag gillar ju, alltså jo, men det är väl klart, jag är inte opartisk. Ingen är opartisk.
Nej.
Så det är väl klart.
För jag kan tycka att det finns någonting rimligt i det motståndarna till mjölklobbyn säger. Och det är att man kan ju då dricka havremjölk istället för att havren ska gå igenom kon och sen blir det mjölk.
Men vad säger du om du skulle käka mjölk, om du skulle dricka mjölk från kor som inte har fått något kraftfoder?
Vad var kraftfoder nu igen?
Det är det här havre och majs och allt sånt där. Men de bara käkar gräs.
Jag vet inte vad jag skulle säga då. Vad är det du försöker gå
på? För du kan ju inte göra gräsmjölk.
Du måste ha både bete och
kraftfoder. Nej, men du kan ju inte göra, alltså, du kan ju inte göra havremjölk till människor, fast gräsmjölk till människor.
Nej, gräsmjölk kan man ju inte äta. Nej. Men havremjölk kan man äta.
Jo. Men då kanske du inte har, det är inte säkert att korna ens får havre.
Nej.
De kan få havre.
Ja.
Men ofta så, de kan ju få, man kan ju säkert göra vetemjölk också. Men det,
ja, det skulle vara så. Det är väl välling.
Ja, det kanske är det. Det är väl välling.
Ja.
Ja, nej, jag förstår vad du menar, men jag håller inte riktigt med. Alltså, jag är ju också en köttätare.
Ja, det är jag också.
Och en stor del av det svenska köttet kommer från mjölkkor.
Gör det?
Typ mer än 50%.
Det är ju bra.
Om vi ser på näringsvärdet i mjölk jämfört med till exempel havremjölk eller sojamjölk eller vad det nu kan vara, så är ju, alltså, komjölk är ju en ganska bra råvara. Det innehåller liksom mjölk.
Ja.
Och
ofta så tillsätter man ju D-vitaminer också.
Precis, för man får väl precis, man, det är väl ändå näringsberikat.
Det är näringsberikat, ja. Men ja. Alltså, mjölk innehåller ju naturligt D-vitamin, men sen så pasteuriserar man i mjölken i mejeriet för att den inte ska innehålla några bakterier. Och då dör, eller alltså då dödar man liksom D-vitaminerna. Alltså vattenlösliga vitamin kan dödas av det.
Okej.
Okay. Helt enkelt.
Okej. Okay. Men du, jag var i affären och spanade.
Mm.
Och jag tog lite foton på innehållsförteckningar.
Mm.
Jag tänker att vi ska ta ett exempel. Mm. Vi börjar med innehållsförteckning på standardmjölk. Ingredienser. Lågpasteuriserad mjölk och vitamin D. Två ingredienser. Sen kollade jag på hasselnötsmjölk.
Ja. Yeah.
Alpro. Den innehåller vatten, socker, hasselnötter.
2,5% hasselnötter.
Mm. Trikalciumfosfat, eller trikalciumfosfat. Havssalt. Stabiliseringsmedel. Emulgeringsmedel. Vitaminer. Och den kan innehålla spårämnen. Det var ju ganska många fler ingredienser i den plantbaserade mjölken. Det känner jag är lite tråkigt.
Ja, men det är ju så det är. Ska du ju... Alltså du måste ju ha, för att få till konsistensen och hållbarheten, så måste du tillsätta lite saker, tänker jag.
Jag vill ta två till exempel. Mm. Om vi går tillbaka till komjölken,
mm.
så kollade jag på komjölk med extra lång hållbarhet.
Mm.
Vi fick ju också en fråga om det, och jag har faktiskt funderat på det sedan dess.
Mm.
Och vad innehåller den, och vad är det som gör att den håller så himla mycket längre än vanlig mjölk? Då står det så här, ingredienser, mjölk, vitamin D, och sen står det, UHT-behandla.
Det är alltså att den har blivit pasteuriserad vid en högre temperatur. Ultra high temperature kan du säga.
Ultra high temperature. Men
så varför? Den har blivit pasteuriserad vid en högre temperatur och då får den längre hållbarhet.
Men då måste det ju försvinna massa.
Mm, alltså det är ju därför man tillsätter vitamin D. Men alltså vattenlösliga vitaminer dör ju vid upphettning. Så det är ju samma sak om du kokar apelsinjuice.
Mm.
Så tappar du ju sjukt mycket
vitaminer. Och de flesta apelsinjuicer där ute är ju kokade.
Ja, exakt. De är oftast pasteuriserade. Då tappar du ju väldigt mycket vitaminer.
Ja.
Det är ju samma som om man egentligen kokar te och har i honung och det är supervarmt. Då förlorar du också en massa goda grejer där
i honungen.
Ja. Och samma sak. Du vill tillsätta lite ingefär och lite citrus.
Mm.
Ja. Är det för varmt vatten då så tappar du ju typ hela syftet.
Vad dumt.
Fail.
Fail, verkligen.
Ja, inte hela siktet kanske, men det är mycket som försvinner ändå.
Mycket försvinner då. Ja. Okej, det var mjölk med lång hållbarhet.
Mm.
Sen går vi tillbaka till den plantbaserade. Då kollade jag på Oatlys havremjölk.
Mm.
Ingredienser. Havrebas. Havssalt. Två ingredienser. Det tycker jag var bra, Oatly.
Mm, verkligen. Var det mjölken eller?
Ja.
Mm.
Den som står i kyldisken.
Mm, just det. Ja, för den är ju ändå, det tycker jag är rätt fräscht faktiskt.
Ja, det är lite fräscht.
Jag skulle vilja säga så här med växtmjölk, det är jättebra att det finns. Det finns ju både de som är allergiska och de som inte vill ha mjölk av flera anledningar liksom. Och jag personligen, om jag skulle dricka växtmjölk, så känner jag absolut mest för havrebaserad växtmjölk. Och till exempel, som du hade kollat på Oatlys innehållsförteckning, så de använder ju bara svensk havre till exempel. Det tycker jag är väldigt bra. Jag gillar svenskt lantbruk. Och det är inte bara för att jag är en del av den svenska lantbrukslobbyn. Utan det är för att vi har hårdare miljökrav. Vi har en otroligt bra kontroll. Vi har ett bra klimat som gör att vi har en riktigt fin havre.
Mm.
Så att, är det någonting växtbaserat som jag skulle vilja dricka mest, så är det ju absolut havremjölk.
Jag tycker det finns en liten issue.
Mm.
Med plantbaserad mjölk.
Mm.
Ingen smakar gott.
Jag vet. Det är där skon klämmer.
Det är verkligen där skon klämmer.
Alltså jag... Det kanske är uppenbart för alla som lyssnar nu. Att jag själv personligen väljer jag mjölk från kor.
Mm.
För jag tycker att jag tycker att det är godast. Och jag är själv en köttätare.
Mm.
Och jag stöttar helt enkelt... Mjölkbönorna också där.
Mm.
Så att jag har inte det problemet riktigt.
Nej, men... Och du väljer ju grädde och crème fraîche och ost. Och
ja, allt det stämmer.
Ja. Mm. Det gör faktiskt jag med.
Mm.
Och det är egentligen för att jag är ganska egoistisk och tycker att det smakar så mycket bättre.
Men på vilket sätt, alltså, tänker du att du är en dålig människa för att du väljer det?
Ja, för att jag har blivit implantad med att det har sån himla miljöpåverkan med mjölk.
Mm.
Och mycket mindre miljöpåverkan med till exempel havremjölk då. För att det är framförallt från Oatly jag har fått de här budskapen.
Mm. Jo, men alltså, så, det är ju klart att det kan vara så liksom, att havremjölken då skulle vara bättre. Jag har inte så bra koll på exakta siffror där, men jag läste någonstans att per näringsenhet så är det ändå mer klimatsmart att dricka vanlig mjölk.
Hur tänker du kring mjölk?
Ja, du.
Din egen förbrukning så att säga.
Alltså, jag är ju som man kanske har förstått om man lyssnade på förra programmet, så är det så att jag är lite skitsad även där. Jag har liksom inte tagit ställning för eko eller mot konventionellt eller tvärtom. Jag gör liksom ingen tydlig uppdelning, utan jag köper det som faller mig in lite. Jag gillar lokalproducerat, så finns det någon mjölk som från något lokalt mejeri så tycker jag att det är väldigt trevligt. Mm. Och då spelar det inte så stor roll om den är ekologisk eller om den är konventionell. Så att det kan vara lite så. Ofta så försöker jag inte köpa handelns egna märkesvaror.
För att
de är så stora aktörer och de kan pressa priserna. Jag gillar bättre när det är någon annan som har gjort den. För att det är ju ändå typ Arla eller något annat mejeri, Falköping eller Skånemejeri som gör deras mjölk. Bara det att sen säljer de den för 2 spänn billigare.
Jaha.
Pressa priserna. Så att jag föredrar när jag ändå kan. Jag föredrar när jag kan på något vis i alla fall tro att producenten, primärproducenten, har fått betalt för den här produkten.
Mm.
Så att därför gillar jag mycket lokalproducerat.
Okej.
Okay. Tycker jag är trevligt.
Mm.
Mm. Vad var väl det kanske?
Jag tror att det var det.
Mm.
Tack för informationen.
Ja, men tack själv.
Det kändes väldigt bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.